stor Claes Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Oj, nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisarna något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay.
I veckans minnesluckan
vaknar av att någon sitter på sängkanten och tittar på mig. Så det var som en skräckfilm. Så alltså det var så här, oh, vad i helvete, men fan.
Sen bara hennes huvud snurrar tre varv.
Så Anna skulle se den när hon kom hem. Bara, åh, kolla min kille. Han vann fighten mot champagneflaskan.
Ja, men han fick ju 180. Vad fan?
Ja.
Jävla B-kändis.
Välkomna till minnesluckan med mig, Nicke Borg.
Och så är det jag, Janne Innanfors.
Ja, det är det.
Ja.
Känns bara namnbekant. Alltså beror det på att vi båda är programledare på rockklassiker. Men det där vet du ju redan. Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Och sen har jag ju mitt band Backyard Babies, vilket betyder att vi gör en hel del djupdykningar i min dysfunktionella karriär som rockstjärna. Men nu, låt oss öppna en minneslucka. Janne, vart ska vi bege oss idag?
Jo, vi ska till det året då Facebook börs introduceras och köper dessutom upp Instagram för $1 miljard. Glödlampans produktion och import förbjuds i EU-länderna där då lågenergilamporna istället ersatte. Friends Arena invigs och Loreen vann ju Eurovision det här året med Euphoria. Men hela världen hörde snarare den här låten. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Jag kan riktigt se dig stå och digga till den här på Stureplan, Nicke.
Mm, så där gör alla jävla gay cowboys i Beyoncés jävla video, jävla Gangnam Style. Han fuckar upp hela skiten för alla som är seriösa med hästar. Okej, fortsätt, sorry.
Ja. Olympiska sommarspelen hölls i London där Sverige vann 1 guld, 4 silver och 3 brons. Dessutom fick vi en ny prinsessa. Kronprinsessparet Victoria och Daniel fick sitt första barn, nämligen prinsessan Estelle och inte Estrella som vi sa i början. Candy Crush Saga släpptes och blev Facebooks mest spelade spel med hela 46 miljoner personer i månaden. Candy Crush, spelar du det någon gång?
Nej, alltså jag bara inser att 2012 är ett jävligt kul år. Det här kommer bli väldigt roligt. Kör!
Nu råkar du avslöja vilket år det var också.
Ja,
köpcentrumet Emporia i Malmö invigs och rättegång mot Anders Bering Breivik drar igång. Och det här var väl kanske det man kommer ihåg allra mest. Det italienska kryssningsfartyget MS Costa Concordia går på grund och kantrar utanför Italiens västkust. Han, vad fan heter det? Inte piloten utan... Han som åker båten, kaptenen, han blev ju jättekänd, vad fan han nu kallades för.
Ja, han drog väl och så...
Ja, exakt.
Ja. Mm.
Denna filmen hade premiär på tal om antihjältar och hjältar.
So, this all seems horrible.
I've seen worse.
Sorry.
No, we could use a little worse.
Stark, we got him.
Banner?
Just like you said.
Then tell him to suit up. I'm bringing the party to you.
Mm, vilken film var det, Nicky?
Var det Avengers?
Jajamän, första filmen kom då. Och var ju en enorm framgång och tjänade över $1.5 miljarder globalt, vilket gjorde den till en av de mest inkomstbringande filmerna någonsin. Och som Nicka redan avslöjat så är det alltså 2012 vi ska tillbaka. Men jag tror att du avslöjat det för att du är lite hypad. Det är inte bara vi i studion idag.
Nej, precis. Och det, liksom, det hade redan du som lyssnar glömt, för det hände så jävla mycket grejer 2012 alltså. Och det var ju för mig ett helt sjukt tv-år. Och jag är väldigt hypad, för vi ska snart dyka in i mina tv-historier. Men innan dess ska vi presentera dagens gäst.
Första gästen någonsin i minnesluckan.
I alla fall här i studion.
Ja.
Han vann Idol, men kort efter det gjorde han solokarriär. Sen blev han sångare i Heat, kickade cancern, blev sångare i Skid Row. Har en otroligt populär YouTube-kanal där han sjunger bättre än alla. Bokaktuell, världens härligaste person. Välkommen Erik Grönvall.
Stort tack. Alltså det är ett jävla tempo här inne, ska jag säga. Bara sitter och som jävla pingismatch liksom.
Fick jag med allt där?
Ja, det var en snabb biografi. Men den var, det var det väsentliga, skulle jag säga.
Det är ju så här att man kan nästan inte ens få med din alltså du är fortfarande så jävla ung och hunnit med så otroligt mycket, så ska jag skriva ner det, skulle vi inte hinna mycket annat än bara en lång presentation. Nej, men det är jävligt roligt att ha dig här i studion. Vi har som sagt inte haft gäster egentligen överhuvudtaget innan, så att det här är både en ny take och en ära att få ha just dig.
Ja, och väldigt kul att få vara här.
Så funkar det inte, så går allting åt helvete och du kommer aldrig några gäster mer igen, så känner ingen
precis.
Nej. Nu jävlar. Nej, men jag tänker, det här blir ganska kul för 2012. Jag vill göra, först och främst vill jag vill börja med en ursäkt. Vi har ju pratat här i podden förut om att Patrik Sjöberg dissade mig efter mitt idrottsgalan framträdande.
Alltså, ja, det här har jag missat.
Ja, det här var alltså 2012, det här får bli ganska roligt då. 2012 så fick jag en förfrågan i elfte timmen om, jag tror att det var Brolle som hade tackat nej, det kanske var smarta Brolle, att köra London Calling med en symfoniorkester under idrottsgalan, för det var väl OS i London året efter. Ja, det var väl, ja, det skulle vara en kul grej och så vidare. Jag tänkte så här, ah, vad fan, jag älskar Clash, det kan vara en kul grej. Och Patrik Sjöberg satt där i publiken lite smålurig och eldade upp sig över det här då, som en punkare som han är då. Att, han skrev uttryckligen så här: det har varit ett omtumlande år, en märklig kväll. Jag tycker att handbollstjejerna var värda ett bättre öde. Och vi har fått lyssna på en massaker av London Calling med Nicky Borg, sa Patrik Sjöberg bland annat i sitt tal.
Det var inte som han, ja precis, det var tal. Han skrev ju inte det.
Vadå, live?
Yeah, live. Och då hade jag redan dragit hem och fick höra det sen efteråt. Men, och jag har ju liksom stört mig på detta såklart i alla år. Tycker att han var en idiot och så vidare. Men nu då när jag gjorde lite research på 2012, så tänkte jag, ska kolla på det här klippet igen. Och, ja, alltså Patrik, du var inte helt ute och cyklar alltså. Det var kanske inte en massaker av London Calling, men kanske ändå inte den bästa versionen som någonsin har framförts.
Nej, men sen kan man ju tänka så här, man behöver ju inte nämna det i livesänd TV. Man kan hålla käften också, bara liksom sluta vara dryg.
Ja, men nu ska jag försöka så här, kommer bli samsenig.
Ja, men jag fattar, fortsätt.
Så. Nej, men sen är det en annan grej som är ganska rolig faktiskt här. Det, jag har ju den här, jag tror jag nämnde för den här mustaschen. Ni gjorde Melodifestivalen. För det här jobbet fick jag på grund av Mellon. Jag ska komma till det snart. Så hade jag liksom någon idé om att jag skulle ha en mustasch.
Mm-hmm. Ja, det här kommer jag ihåg. Var det när du körde Mellon?
Ja, jag skulle ju vara lite country.
Var det 2012?
Ja, 2011 gjorde jag Mellon, så hade jag kvar den här mustaschen.
Var det en sån gentleman-mustasch?
Nej, det var en sån här mustasch ner. Liksom, jag tyckte det var cowboy och country. Men det ser bara ut som Dragan. Vet, Peter Wahlbecks figur där. Vad heter det? TV-fyralle. Och det har ju alla liksom. Och jag ser det. Jag ser ju inte klok ut. Och det lät sådär. Så, sorry Patrik, du hade delvis rätt. Men här kommer en fråga till Erik. Efter du hade gjort Idol, då måste du också dykt upp otroligt mycket förfrågningar att göra mera TV efter det. Du blev ju jättekänd, gjorde ju supersuccé.
Ja,
hur exakt var tiden där efter egentligen? Just det,
det Let's Dance, Fångarna på fortet, the Horse Show, alltså det var ju allt möjligt. Liksom.
Varför tackade du nej till Horse Show? För det vet jag att du var tillfrågad nämligen. Jag tror att jag hade ett finger med i spelet.
Var det där. Det du var med i?
Ja, det var det.
Ja.
Jag kommer inte ihåg varför jag tackade nej. Jag kan inte svara på det. Att det kanske osäkerhet. Att jag tyckte, jag vet inte, jag gillar ju att veta vad jag ger mig in i. men och det gör jag inte där, men du vet min fru bara, vad fan, klart du ska göra det, hon är ju hästtjej liksom.
Ja, precis.
Du är dum i huvudet, du får ju saker. Typ så.
Så är inte Nicke, de ringer från honom och säger du ska sjunga alla fangrar i hela världen. Ja, jag kommer. Faktura.
Nej, men jag tror Janne, du som inte är artist, det är svårt för dig att sätta dig in i den här grejen när man gör något überkommersiellt som Melodifestivalen, Idol eller såna här grejer, alltså som alla sitter hemma och tittar på. Det kommer ju så otroligt många gånger roliga förfrågningar efter så här, mer jobb liksom, men ofta ganska sjuka grejer. Och antingen bara hakar man på och rider på alltihopa och cashar in ibland, och ibland måste man kanske så här, verkligen sålla i det där alltså.
Men jag tror att jag hade bra hjälp också att, för någonting som jag tror inte många inser är att Idol är inte musikbranschen. Idol är tv-branschen. När du gör Idol så är du bra på att göra tv eller vara med i tv. Det är efteråt som arbetet börjar. Och då ibland, så, för det mesta så ska du ju faktiskt jobba bort den här idolstampen. Så att, och jag hade en bra Petri, min manager då, som jag haft i alla år, som hjälpte mig att liksom sålla i det där och bara, nej men jag tror inte du ska fortsätta på det här spåret, för fortsätter du på det här spåret så blir det liksom som alla andra som har varit med i Idol. Du ska gå med i ett rockband. Alltså det är lite mer åt det hållet. Och då får man, när man har gjort en grej som är Idol, som är ett sånt starkt jävla varumärke, då får man vara försiktig med vad man sätter sig härnäst liksom.
Petri, för att förtydliga då, Lundén heter han i efternamn.
Amen.
Ja, precis. Han är ju en ganska så ökänd manager i Sverige. Jag har varit i kontakt med honom också, men efter att han skulle börja fakturera mig för varje e-mail han svarade på, kände jag så här, det här kommer inte jag råd med. Ja. Lite skämt att säga. Ja, jag gillar Petri jättemycket. Ja. Han är stenhård och jag tror att det var otroligt bra att du hade kontakt med honom från början. Alltså.
Jag gick till så nu som jag automatiskt signades med då, efter Idol. Och så gick jag till en tjej som jobbar som konsult där. Så hon hade liksom inget intresse i så liksom. Och så frågade jag, vilka är Sveriges bästa managers? För jag insåg ju att jag behöver hjälp här. Hon bara, nämnde Petri och en till. Och Petri blev det. Så att vi har jobbat sedan dess.
Fick du förfrågan från flera håll? Och kom du ihåg när jag tillsammans med Daniel Breitsolt, i alla fall jag hade sagt till honom att jag tyckte att du borde göra Leaving Home till Melodifestivalen. Ja. Men du hade redan då, eller hur, satt siktet på hit?
Jag tror att det var där, precis. Exakt, för vi tog ett möte med Sony vid det här, jag och Petri då. Och när förfrågan från hit hade kommit och jag var lite osäker på om jag skulle göra det eller om jag skulle fortsätta solo. Men Joey Tempest, som Petri också var manager för Europe då, han hade kollat lite med honom och Joey sa det är klart han ska gå med hit. Och när Joey Tempest säger det är klart han ska välja den vägen, då lyssnar man liksom. Så att efter det mötet så sa Petri precis så här, de här soloplattorna nummer 2, 3, 4, det kommer aldrig hända.
Nej.
Liksom, de kör på att de har de här optionerna nu, de har den här planen för dig, men liksom efter Idol, stjärnglansen försvinner och den försvinner snabbare än vad du tror. Det är så det är.
Ja, backa lite grann, för det här är skitroligt. Jag tänkte att jag skulle fråga om det här. Min och Eriks historia då började med att när jag var jävligt trött på Backyard Babies och kände så att jag ska satsa på att bli låtskrivare, så den första låten jag skrev till en annan artist var ju till Erik, och den hamnade ju på hans platta Somewhere Between a Rock and a Hard Place. Så det är vad låten heter också.
Exakt.
Och där är ju utöver Joey Tempest, fan, Paul Stanley är ju med och skriver.
Ja, jag vet. Ja, men det blev någon så här orgy av liksom rockstjärnor på den där plattan.
Och den här låten är svinbra. Jag lyssnade på den för inte så länge sedan. Ja. Alltså. Den håller än idag.
Ja, men vi spelar en snutt av den då.
Ja. Ja. Don't ask me one more time.
Jag kommer ihåg så väl att för jag träffade dig första gången på Sonys kontor där.
Just det.
Bara, vad fan, en riktig rockstjärna, tänkte jag. Okej, okay, ja, coolt. Är det så många tatueringar man ska ha?
Ja, precis. Fan, det här blir lite nostalgiskt. Men det är precis det den här podden handlar om. Jag kommer också ihåg att du skrev till mig i någon e-mail-konversation att du hade varit längst fram på Backyard Babies på någon festival och så vidare.
Exakt, Hultsfred 2004 tror jag
det var. Fan. Ja. Ja. Så det var jätteroligt, för att Erik var liksom så här, kickstartade min karriär kan man säga som låtskrivare. Det blev sen ett par olika artister till höger och vänster innan det där fejdade ut också. Men då hade jag ju skrivit Leaving Home, det har jag berättat för dig, Janne. Och jag tyckte ju att Erik borde göra det. Men sen så kom lite olika saker emellan. Och sen gjorde jag ju den själv då, uppenbarligen, och resten är historia. Och jag kommer ihåg det sms:et du skickade mig, bara, det var väl ändå ganska bra att du gjorde den här låten själv.
Ja, exakt.
Så du ser, allt har en mening. Men jag tänker så här, vi ska hoppa till Fångarna på fortet om en liten stund. För där har jag också varit med, just 2012.
Ja, 2012, då hade jag flyttat hem från Los Angeles till Sverige året innan. Så det var ett år då jag försökte ta mig in i radiobranschen i Stockholm. För jag jobbade 2011 då när jag kom tillbaka på Sveriges Radio Sörmland. Så det var Sörmland, men jag bodde ju i Stockholm tillsammans med min tjej då, som jag hade träffat i Los Angeles. Och hur skulle jag ta mig in i radiobranschen i Stockholm utan kontakter? Jo, det var bara att försöka liksom hitta någonting. Och då hittade jag att de sökte lite stand-in-folk på radiohuset inom trafik- och sändningsledningen. Och då, så jag söker ju det och kommer in där och tänker, men fan, trafik så här i hela Sverige kan jag göra, eftersom jag har bott i allt från Ystad till Haparanda. Så att så här, och sitta och snacka om trafik i stora Sverige, det kan jag nog lösa hyfsat bra ändå. Men de satte mig på grund av att hur jag pratar. Jag tror att det var så här att de tänkte så här, han snackar ju stockholmska, eller ja, någorlunda i alla fall. Han sätter vi på Stockholmstrafiken, och det enda jag kunde om Stockholmstrafiken, det var vart Järva krog låg. Ingenting annat. Alltså jag hittade inte ett skit. Så jag fick ju, jag kan ju inte säga där, nu är jag inne liksom med halva foten, så att jag satte mig liksom fake it till you make it och vrålpluggade Stockholmskartan i 2-3 dygn alltså.
Men vet du vad, alltså Järva krog är allt man behöver veta.
Ja, jag tror fan Stockholmstrafiken
också. Liksom. Vilken jävla radiokanal du än hugger in på, vilken jävla app du är, så är det alltid Järva krog. Det är där det händer en jävla skit. Så det är bara säga det. Det är som så här radiospråk. Ja, och så Järva krog. Alltså, herregud, vad ska vi säga om det? Det är härva som vanligt. Och så nu vidare till nyheterna. Det är bara, då är du klar med trafiken.
Nu är det kaos i södra Stockholm. Det är bara för att någon har krockat i Järva
krog. Tunneln är stängd. Järva krog går åt helvete. Nu kör vi. Här blir en bra måndag.
Ja, men när jag tänkte tillbaka på det så var det rätt sjukt, eftersom jag verkligen inte kunde någonting. Och man satt ju där liksom morgon och eftermiddag, och det är ju ganska exakt, och du måste ju leverera jäkligt bra grejer liksom på Sveriges Radio också, som är liksom sändningsleden. Det är ju där du skickar ut VMA också, viktigt meddelande till allmänheten. Så att det var ju jävligt seriöst. Men där sitter jag liksom med bandana och långstripigt hår från LA-tiden fortfarande liksom.
Alltså samma snubbe som satt i bastu med mig i Sälen, är det han som var trafikansvarig?
Ja, okej.
Kanon.
Men det är så roligt, ja, din dialekt alltså, det är jätteroligt alltså. Den är,
har du dialekt nu?
Nej, tycker inte jag har någon.
Nej, men det är hans dialekt, är ett mysterium. Vad har han för dialekt? Det går inte ens säga. Din dialekt är helt, den går inte att spåra. Oj.
Jag skyller på att morsan är från Ystad.
Ja,
exakt. Farsan är från Haparanda.
Men du, jag måste bara flika in. Det där är ju ändå sitta, du kan ju plugga på det här och läsa lite innan till. När jag hade flyttat till Stockholm, på tal om Storstockholm, då fick jag ta ett jobb som brödbud för att jag hade fått tillbaka på skatten, och gick ju såklart ut och brände de där pengarna samma dag. Så kom det ett brev dagen efter. Oj, fel inbetalning. Du skulle få betala istället. Så jag helt plötsligt låg back 30 papp kanske. Och då, 1994, var det jävligt mycket pengar att betala tillbaka. Så det var att köra brödbud. En jävligt schysst snubbe som fick. Och då var det så här: du ska köra Huddinge sjukhus, det var någon liksom krog i innerstan, och det var, alltså, och jag hade ju precis flyttat till Stockholm.
Men det är ju du lär dig.
Jag visste ju inte ens vad Järva krog låg.
Men det känns jävligt artist att samma dag, skatt, nu kör vi. Ja, exakt. Nu går vi ut och super.
Ja. Så att där kan man snacka om att lära sig Stockholm den hårda vägen. I snödriver, åka runt med någon jävla amerikansk van alltså. Det låg prinsesstårtor. Det var ett jävla haveri i det där flaket i den här brödbussen alltså.
Men är det inte brödbuss ni hade i bandet också åkte runt
jo,
med?
Det har it haunt me forever.
Vadå? Det är mycket bröd alltså.
Backyard Babies första turnébuss. Och det var faktiskt den här bagaren. Det här är jätteroligt att du säger det. För det här är en gammal kompis från Nässjö som flyttade med oss i Stockholm. Och han fick jobb som bagare direkt. Så det var hans chef då som lät mig på nåder köra den här brödleveransen då. Fick väl jobba några månader sen gick ut det. Men jag fick ju ändå ihop så jag kunde betala skatten. Den killen jobbade på ett bageri i Nässjö, så vi fick låna deras brödbuss. En skåpbil som det stod någon så här Nässjö bageri på. Och där körde vi in replokalsoffan och massa kejsar som ställde emot varandra så det höll fast liksom så här. Alltså, livsfarligt.
Älskar det, men the struggle is fucking real alltså.
Så nu kommer vi med den brödbussen till så här Kalmarfestivalen, du vet, 92. Då kom Sator som precis hade liksom slått igenom lite så här med den här Headquake-plattan. Då kom de glidans med en amerikansk van med släp. Och vi bara, fy fan. En dag ska vi också ha van.
Ja, men det var lite som jag kände på Sweden Rock i förra året. Vi kommer in, Skid Row kommer in med vår nightliner, så bara, där är Ghost, bara 12 bussar. Just det. Ja, så det är olika nivåer liksom.
Ja. Det är lite kukmätning inom i rockbranschen vem så som har det. Fetast turnébörs faktiskt. Ja,
och flest.
Ja. Backyard Babies har ju gjort lite tvärtom. Vi hade ju en manager som gillade att spendera våra pengar som inte ens var våra. Det kan vi prata om en annan gång också. Men i alla fall, så vi skulle vara förband till L7. Kommer du ihåg det bandet där? Tjej grunge bandet.
Nej.
Han är ingen som kommer ihåg dem. Inte du heller, Janne. Vad fan? Skitsamma.
Fan, skulle du vara förband till dem för?
Ja, exakt. Nej, men då så här. De har ju inte så bra med stå och tänker vi ska tjäna pengar på den här turnén. Så de har en liten så skåpbil som de åker runt i. Och så kommer Backyard Babies med en sån Nashville Country Star jävla Knight Rider. Typ med som en pool i nästan. Och vi är förbandet. Fattar vad den kostade. Tror du vi tjänar några pengar på den här turnén? Nej.
stor Claes Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målis ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Grönvall tackar ju nej till stjärnornas hoppning. Det är inte Nicke Borg. Och fast forward till 2017 så hamnar på en jävla hästgård. Och där bor ju också Janne Innanfors, inte på min utan på sin hästgård som han har tillsammans med sin sambo. Det är därför vi har döpt den här featuren till Hem till gården. Det handlar lite grann om vad vi har gjort i veckan. Ofta handlar det ju om att mocka skit.
Ja, men eftersom vi har gäst idag så tänker vi att gästen får börja. Så vi...
Jag vill bara säga, jag hamnar också på en hästgård till slut. Fast en Islands hästgård.
Ja, det är ju så. Ja.
Och mocka skit, det är fan rediga
fan, det här är helt otroligt. Det har jag inte ens tänkt på. Vi alla tre.
Ja. Ja, det... Vadå, bor du också på en häst? Ja, det du sa? Ja, okej. Okay. Ja. Hur fan hamnade du där?
Min sambo.
Ja, ja, då så. Då är det klart.
Precis, så är det ju alltså. Men Erik, vad har du gjort
i
veckan?
Ja, i veckan. Ja, jag har gjort, just nu är det mycket PR för boken som jag har släppt. Power, min självbiografi, som jag har skrivit vid 36 års ålder av någon anledning. men det var som du sa i början, det har hänt så jävla mycket på så kort tid. Så jag kände bara, det finns så mycket att berätta. Så det, och sen blir det bokmässan också. Så att, det är full fokus på boken nu.
Är det som du trodde att släppa en bok? För jag har ju varit och nosat på det där. Det blir istället en podd. Det är ju min bok i löpande...
Ja,
boken som jag aldrig skrev kallar vi den här podden från början. Som ett arbetsnamn.
Men det kan gå hand i hand. Ja. Det tror jag bara kan liksom mata varandra på något sätt.
Jag fick nästan lite panikångest för att det blev så... Det blev övermäktigt. Ja, har du känt att du har haft såna perioder där det var så här, jag får inte ihop det?
Hela liksom. tiden. Mm. Men först så började jag skriva boken med Janne Mattsson på Sweden Rock Magazine.
Yeah.
Så han och jag kom i kontakt och vi hade samtal och han började liksom skrev ner det. Typ intervju, alltså så här.
Mm.
Och sen gick jag in och pillade och skrev om och så liksom bollade vi fram och tillbaka. Sen tog förlaget det vidare och vi gjorde om manuset lite med då Pernilla Karlsson så blev boken. Men det har hela tiden, i två år har det varit en så här riva upp sår. Men det har också varit mycket skratt och liksom minnas min tokiga dansbandsfarsa liksom. Och, alltså han lever fortfarande men det han har berättat från den tiden. Så att det har varit mycket kul, men man går igenom alla känslor i kroppen. Så att det finns ju inget så här, du kan inte gömma dig för något. Du får ju bara liksom...
Jag har fått ett ex här. Ska sätta tänder i den här boken. Jag är supernyfiken. Jag har inte vågat fråga där man kan få ett ex. Men det fick jag ett av Janne.
Ja, det är bara fråga.
För övrigt, kommer du ihåg när jag berättade om det här med mobilen när vi var inne på att jag glömde den när jag var i Frankrike, Sabaton, Björn och sånt.
Ja.
Janne Mattsson var ju med på det. All så right. Vidare kan man säga Jack Daniels i Frankrike en gång.
Bra snubbar där.
Men du som lyssnar vet om Erik Grönvall, du vet ju ungefär precis som han sa själv, hur mycket som har hänt på så kort tid.
Mm.
Men det är egentligen, eller det kanske man inte ska säga, är det några skandaler? För sånt där är man ju nyfiken på den här podden.
Ja, det förstår jag att ni är. Nej, men alltså, du läser ju inte The Dirt liksom. Du kommer inte hitta The Dirt i den här boken.
Det är senaste boken jag läste ut för övrigt.
Mm. Ja, precis. Att om du har den som jämför, ifall du går in med att du tänker nu ska läsa The Dirt 2, då kommer du bli besviken liksom. Men det är alltså... Ja, för det är klart, att vara på turné, det är klart knasiga saker händer liksom.
Ja, jag skojar lite grann om det så här, för jag vet ungefär varandra. Jag har bläddrat igenom lite grann och såg någon bild och då är det Dave Snakes Abow och Scotty Hill som står med Erik Grönvall. Någonstans, om det är från någon rep eller vad det är, någon konsert, står det att de historierna de har berättat ifrån turnélivet på 80-90-talet, så här, what happens on the road stays on the road.
Ja, men vi har pratat mycket om det här och jag tror, min reflektion av det här är att uppenbarligen, alltså när man hör de berättelserna, så är det ju, att vara rockstjärna idag är ju en jävla skillnad från att vara rockstjärna på 80-90-talet. Inte för att folk inte gör samma grejer som man gjorde då, utan för att man kommer inte undan. Nej. Alltså du vet, du kan inte ha en dålig kväll, för det filmas.
Mm. Fråga Dave Grohl. Det finns en bild han ser sur ut på hela internet. Den använder alla nu. Kolla vad sur han är. För han har blivit påkommen.
Ja, just det. Nej, men, så att, men det är mycket fokus på liksom sjukdomen och tiden efter den. Och hur jag liksom... när Skid Row kom och när livet var så mörkast och sådär.
Jag ser fram emot att läsa din bok. Jättespännande med en självbiografi utav Erik Grönvall. Och vad jag har gjort, jag har faktiskt mest mockat skit, ramlat av häst. Jag har varit på countrykonsert, Megan Moroney, ni vet inte vem det är kanske.
Nej.
Jävligt bra countryartist.
Men alltså du ramlar ju av hästar lika många gånger som jag bytte kallingar nästan.
Ja,
alltså,
det kommer med häst.
Men ska, när ska du lära dig rida? För det är väl inte sånt man ska göra.
Fråga min häst när hon ska lära sig att inte slänga av mig istället. Alltså. Jag har också gästat en annan podd, Nemo Hedén, som har bland annat podden Nemo möter en vän. Han har också en ny podd som heter Bara en till. Det är såklart en beroende och medberoende podd. Där har jag gästat. Det avsnittet ligger ute nu. Jätteintressant. Vi pratar bland annat om att ta hjälp av en psykolog. Det är ungefär lika tabubelagt som att prata om beroendet eller vissa grejer. Idag är det mycket som är tabubelagt.
Mm.
Har du någonsin varit i kontakt med en psykolog?
Ja, framförallt under min sjukdomsperiod. Och bearbetade mycket alltså. Än idag. Så wow. kan jag boka in sånt att alltså, jag behöver så här, nu är tankarna överallt, känslorna överallt, nu behöver jag bara liksom centrera mig på något sätt. Eller bara lasta av skit.
Jag har inte sett fram emot ett man kallar det läkarbesök så mycket som jag gör om jag träffar den här psykologen, och jag tyckte det var roligt att prata om det i den här podden. Jag har fått massvis med respons på sociala medier om just detta. Janne, du ser också ut att behöva en psykolog. Vad har du gjort för detta?
Ja, med tanke på hur min helg blev så kanske jag behöver det. Jag skulle ju, jag snackade om det förra veckan, jag var ju laddad för att klippa häckar där hemma. Det måste man göra när man har gård, och det är liksom lite min uppgift eftersom jag är längst och så vidare, och det är säkrast om den yngsta på gården gör det så att säga. Men det gick åt käpprent åt helvete, och jag mässade faktiskt med Erik också på fredagen där så här, men fan, det blir lite firande för jag ska fira lite all time high här för podden och, yeah. Och så tänkte jag ta ett tag liksom i klippandet lördag söndag. Problemet var att när jag kom hem så har jag ju, dels var jag gräsänkling, och det är ju massa sprit och grejer kvar sen som man fick i present när man fyllde 40. Och då tänkte jag, men jag måste ju fira med något fint, så jag ska öppna en champagneflaska liksom. Men då var den enda champagneflaskan som var kvar som jag hade fått 1,5 liter. Och den öppnade jag ganska sent, så här 11 på kvällen. Och...
Ja, men det är kul ändå att du öppnar den då.
Ja.
Du är själv hemma, bara 1,5 liter. Ja, den ja. Poppar jag.
Ja, men jag ringer farsan, han bor i Thailand.
Ja,
så ja, snackar man om
ja,
honom
ja,
lite.
Ja, okay.
Och, men sen,
han bor i Thailand.
sen märkte jag att, fan, flaskan, den här var tuffare. Fan, ska en liten jävla champagneflaska slå mig? Jag har blivit så gammal. Jag liksom, hälften var kvar. Och jag bara, jag skulle kunna gå och lägga mig nu. Nej, fan heller. Så det blev en... jävligt mogen fight hela natten mot den här flaskan. Och jag hade till och med lagt den vid dörren när den var tom. Den blev tom runt 5:30 på morgonen. Så Anna skulle se den när hon kom hem. Bara, åh, kolla min kille. Han vann fighten mot champagneflaskan.
Är det så hon tänker när hon ser en tom?
Nej. Som tur var så såg jag det här innan hon kom hem. Så jag tänkte, nej, men så roligt ska vi inte ha det. Det kanske inte... Men just då kändes det som världens bästa idé förmodligen.
Så du tänker så här, du ställer den flaskan, 1,5 liter champagne vid dörren. Bara, hon kommer bli stolt.
Ja, exakt. Så tänkte jag.
Ja.
Det var flera timmars fight ju. Men sen... Sen så var ju problemet, jag skulle ju åka och köpa den här häcksaxen som jag hade spanat in på Biltema. Men insåg ju ganska fort att jag kommer inte kunna köra dit. Så att jag fick vänta tills hon fick komma hem, och så löste vi så hon körde mig dit, så tänkte jag. Men sen hoppade jag på liksom.
Jag sitter och väntar på hur det gick med den här jävla häcken. Alltså.
Ja,
jag såg någon bild på Facebook.
Ja, men jag kommer till det nu.
Ja, okay.
Jag kommer till Biltema. Bara jag ska ha den här. Jag har gjort massa research om den. Den ska inte vara någon jävla sladd, utan den ska vara bensinstyrd och allting möjligt. Och då säger de, nej, men det är en slut i lager. Och så bara, det är därför jag aldrig blev händig. För det är alltid någon skit när man ska ta tag i saker och göra. Så då går jag fram till informationsdesken där och bara, men tjena, är den på väg eller så här, kan man beställa den? Närmsta ställe som det stod att den låg på var ju Värmdö i Stockholm liksom. Och jag bor utanför Eskilstuna. Och där sa jag, men då åker jag dit istället i veckan då. Så bara, nej, men det hade jag inte gjort. Så bara, varför inte det? Det står ju att det finns en. Men Göteborg då, där finns flera. Bara, nej, men alltså, nej, det finns ingenstans i Sverige den här just nu. Jag bara, va? Det står ju till och med. Nej, men leverantören har börjat bråka med beställaren. Så att tidigast februari 2025 finns den här. Och jag bara, det tar jag som ett tecken att jag inte ska klippa häck den här helgen. Så vi åkte hem och så åkte vi på någon fest sen på kvällen istället.
Skit i det.
Så häcken blev...
Den är kvar, jag får ta det denna helgen i tanken. Men nu har jag beställt den från nätet så att den kommer hem till mig.
Ja, okej. Okay.
Ja.
Alltså, ja. Så fan, det är hårt liv ändå.
Ja.
Jävligt jobbigt nu kan jag tycka.
Fast det där är jävligt provocerande när man åker runt och så. Jag har ju liksom, nu ska jag inte nämna några mera byggvaruhus namn här, för då kan vi hamna i skit. Det kanske är en potentiell sponsor, man exakt. Inte bråka redan i förväg. Men ett annat då, typ sån liknande biltema. Jag skulle köpa en bensindriven trimmer. Vi har en i lager, det var exakt den som jag ville ha. Kommer dit, vad är den här? En lager. Då är det den som är på display. Jag bara, ja men det är bara att ta ner den och så jag får köpa den. Nu fick jag inte köpa den. Det står en i lager, du kan ju inte stå en i lager. Nej. Vi har en i lager, men det är den som sitter fast på väggen och den måste vi ha kvar där på väggen. Men då har ni inte en i lager, då har ni ingen i lager men en på väggen. Det var ju gubbrant. Ja. Men ändå alltså.
Jag är tillbaka till 2012 då. Det var inte bara så att jag fick jobb här inne i Stockholm, utan det var också lite utav överraskningarnas år faktiskt. Jag åkte bland annat tillbaka till Los Angeles, hälsa på hon som jag kallade för min Cali mom, överraskade henne. Ett år efter att jag hade flyttat hem, så hon blev jätteglad så här. Jag hade ju som dröm, eller en av grejerna jag ville göra när jag flyttade och pluggade i LA, var att uppleva en riktig äkta amerikansk Thanksgiving som man sett på TV. Ja. Och hon tog in mig i en random familj lite så, och sen så har vi lärt känna varandra sen dess. Så jag överraskade henne, men jag överraskade också en polare. En 30-års överraskning för min isländska polare, och det var egentligen att han och hans fru skulle åka till Amsterdam och ha en sån här romantisk weekend. Men den crashade jag fullständigt, för jag åkte dit och väntade på flygplatsen tillsammans med min kusin och sa surprise! Och han blev ju skitglad. Tjejen blev också ganska glad faktiskt. Problemet blev att de började liksom tjafsa på kvällen. Vi hann inte gå ut mer än till den första pubben i Amsterdam. Och så började de tjafsa och bråka, för han ville ju hellre gå med oss och så hon ville hem och vila eller något sånt. Oh. De blev trötta efter resan. Oh. Så det slutade med att det var jag och min kusin kvar ändå där helt själv. Ja. Och vi gick ut, vi fortsatte, vi bara fan nu är vi här, nu går vi ut liksom. Så det blev lite kast. Och sen så dagen därpå så joinade de igen, men det var lite så här konstig stämning liksom. Och vi avslutar väl med så här, gå förbi Red Light District. Har ni varit där i Amsterdam någon gång?
Nej, men i Hamburg.
Ja, ja, det finns ett där också.
Ja, det finns väl överallt. Ja,
jag vet inte.
Alltså jag har hört.
Ja, jo, men det finns det, Janne. Vi kan prata om det efter på det sen.
Okej, okay, ja, gör det. Ja, men i alla fall, jag trodde att det var liksom specifikt för Amsterdam. Gick dit, jag var där kanske i 7 minuter. För det första jag såg var en kvinna som började spöra på någon man som hade gjort något jättekonstigt. Så vi sket det och drog tillbaka till hotellet. Och där, ja. Överraskningen blev väl så där lyckad, men det var ändå kul. Det var fint i Amsterdam.
Jag tror de har White Light, det är bara för en Backyard Babies låt heter det. Red Light District finns, det finns i alla, många stora städer.
Jaha. Men det är inte Amsterdam som är känt för det?
Det kanske är där.
Det kanske
inte
är det där fan, första början mot.
Ja. Men det där vet du mer än bilen. Det där. Jag blandar inte in mig.
2012, som Erik var inne på här tidigare, så gjorde jag, på tal om att få tv-förfrågningar, Fångarna på fortet. Och vi hade ju våran teambuilding-dag häromdagen med rockklassiker. Då kom det där upp av någon anledning så här, vad man får betalt såna här grejer så här. Och jag är så här, ja men du vet, lite så här naiv efter man har gjort mell och man får mycket frågningar. Wow, vad fan, här kan du tänka dig göra Fångarna på fortet? Här får du liksom 12 000 på faktura typ. Jag bara, oh, fan, det är bra alltså. Så får man höra sen några månader senare, ja, men han fick ju 180. Vad fan?
Ja.
Jävla B-kändis för det här. Och då hade inte jag en Petri Lundén som kunde förhandla åt mig. Jag tackar jag till 12 000 faktura liksom. Fy fan vilken skit. Men skitpengarna egentligen, det var väldigt roligt att göra Fångarna på fortet. Men likadant där, jag får lite så här skämskudd när man kollar på såna här gamla grejer man har gjort i tv. Alltså springer runt med den här jävla dragan-mustaschen. jag var ju ganska också, jag har ju bara varit nykter och drogfri i några år. Va? Jag har liksom inte riktigt så här börjat gå på gym och grejer. Så jag var så jävla spinkig, muschen och underbetald alltså. Så
rockstjärna.
Ja. Och så fick jag stryket av Kasper ifrån Arvingarna också.
Det är fan, blir man ju förbannad alltså.
Men Fångarna på fortet, går det fortfarande? Gör det?
Jag vet inte.
Jo, någorlunda tror jag att det går fortfarande. Jo, det gör det. Men alltså det hade ju varit skitkul. Det är en sån grej jag hade ställt
du
upp på.
Hade
Fångarna
älskat
på fortet
det.
Hade varit skitkul.
Men tackar du ja eller du gjorde inte det?
Nej, jag gjorde aldrig det. Nej, det gjorde jag inte, precis. Jag har inte gjort det, jag har inte varit där, eller?
Han tackar nej till 180 000 dock.
Ja, precis. Mitt bud var 250, exakt. Nej, jag gjorde aldrig det.
Det var det jag sa till TV4, eller genom min manager då, om han frågade så här: Men Nicke, du vill väl inte vara med så mycket bättre nu till hösten? Men det är bara, nej, eller jo, om jag, jo, fast det kostar pengar. Ja, men hur mycket ska du ha för att vara med då? Och så sa jag en summa och sen hörde jag aldrig något mer. Så det handlar ganska mycket om pengar när det gäller de här TV.
Men vet du en grej som är jävligt bra, det är att fråga, alltid låta dem sätta priset först. Mm. Bara, hur mycket är det värt för er? Och så får man det, och oftast så är det ju högre än vad man själv tänker.
Och sen, om man är lite kaxig och hoppas på att de verkligen vill ha med en, ja, då ska man säga nej, ja, ett par, tre gånger. Ja, med risk för att det blir ingenting. Men det var någon grej jag absolut inte ville göra, så nej hela tiden. Till slut så kom de med att jävla bud. Jag bara, ja, men då gör väl då för fan.
Finns inget bättre förhandlingsknep än nej? Det är bara nej. Men säg, då, alltså, senast nu i veckan fick jag ett gig-erbjudande och bara nej. Bara okej, okay, kan du göra det för det här då? Alltså 50 000 upp.
Ja.
Okej, okay, det fanns mer pengar. Ge mig ett bra bud från början istället, så kanske det blir roligare för alla.
Alltid när de hör av sig från Norge, för jag hatar att lira Norge, jag vet inte varför. Det är bara jobbigt att åka dit liksom. Men det är för att det är utanför EU också. Det ska massa jävla kanelister och grejer man ska in i Norge. Så det säger jag alltid bara, det är tiodubbla gaget.
Mm.
Och det var någon sån här privatfest så här. Jag sa till min bokare, men säg, lägg på 10 gånger priset bara, så slipper vi. Han bara, ja, det blir grejt.
Ja.
Ja, okej, då får man tugga i sig och åka till Norge.
Exakt,
ja.
Exakt, det jobbiga är ju när man känner så här, ja, men jag vill inte göra det här gigget igen, men vad fan, jag bränner till med något helt jävla orimligt liksom, en orimlig peng, och så bara, ja, men det blir jättebra. Vad fan.
Måste man göra ändå.
Ja.
Men så, på tal om det, Dregen blir ju rocken så mycket bättre det här året. Är det någonting du skulle kunna tänka dig, Erik?
Ja, men jag känner ju att jag inte har gjort min egen musik än, på ett sätt. Alltså Idol kom, hear me out.
Nej, men det verkar ju inte komma i vägen för andra artister.
Nej, men jag känner så här. Jag gjorde Idol, det kom med ett sound. Jag hoppade in i Heat, det var ett etablerat sound. Skid Row är definitivt ett etablerat sound. Och det är klart, jag har gjort liksom nya låtar med Skid Row, jag har gjort nya låtar med Heat, och jag har varit med och skrivit och sådär. Men jag känner fortfarande att jag liksom inte, vem fan är jag? Så jag känner att jag vill liksom, det är det jag vill göra nu, jag vill skriva musik, jag vill släppa någonting nästa år. Ja, så som Grönvall skulle låta liksom.
Du, precis som Joey Tempest och Per Gessle som är min nya idol när det gäller Just så mycket bättre. Jag förstår inte vad jag ska vara med där för.
Ja, men de har ju liksom Final Countdown, The Look. Ja.
Men vet du vad, det är så jävla roligt att jag har faktiskt glömt på att vi skulle fråga den grejen. Jag hade tänkt på det redan tidigare idag. Jag tror att du skulle leverera i ett sånt program, såklart för att du är så fruktansvärt jävla duktig på allt. Det kan man ju se på din YouTube-kanal. Det blir ju nästan larvigt. Alltså. Du har ju folk från hela världen som bara står och bara ovationer. Det är otroligt roligt att se dig, framförallt när du håller på med nu en sjuk grej och tar igen nya genrer och skriver låtar på volley och så vidare och så vidare. Har ni inte tittat på Eriks YouTube-kanal så gör det direkt och börja prenumerera.
Tack för det.
För det är faktiskt väldigt underhållande och sjukt imponerande. Så det jag menar, du har gjort det jättebra. Men jag förstår, du har inte ett roster av egna låtar som andra artister skulle göra sin version.
Nej,
på,
precis.
Såklart.
Nej, man skulle ju såklart kunna plocka från Heat. Man skulle kunna plocka från Skid Row och sådär. Så att den approachen skulle man ju kunna ta. Men jag känner inte att jag har levererat nog som sång. Alltså, låtskrivare själv att komma med en katalog dit och bara hej, tolka mina låtar.
Precis. Det är andra som kommer göra det i höst istället.
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Oj, nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisen ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Framme vid årets låt 2012, alltså här letar vi igenom hela årets stora katakomb av massa låtar. Och vi har ju faktiskt gett uppdraget till vår gäst att också göra detta. Vi tycker det är rätt kul, ibland är det lite svårt för vissa år. Jag frågade frågan till Erik, han skickade tillbaka 2 minuter efter. Japp, enkelt den här.
Ja, exakt, det är ett sånt tydligt minne. Satt i turnébussen som jag hade med hit då 2012, jag hade köpt syrrans Hyundai H1 som vi satt i. Den luktade sperma, testosteron och bash efter en kvart typ. Nej, men satt i den och vi var på någon sån här sunk i Sverige turné precis när vi hade släppt Address the Nation och liksom fått igång hit med mig i princip. Vi skulle till Blomstermåla.
Wow,
oh, där har man varit.
Där har man varit. sitter där på landsbygden och åker bil och så hör jag bara på dem så här. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. Jag älskar ju 50, du kommer komma på, 50-60-tals musiken. Det var ju därför jag började. Och den hade en sån jävla 60-talsnerv. Sen kommer den här stora. Tonight we are young. Känner ni igen den?
Ja, känner ni igen låten, ja, men jag står helt still.
Vi ska spela den snart då.
Ja. Men det är så, jag bara, vad fan är det för låt? Det är alltså, jag ryser nu när jag kollar. Jag ryser nu när jag pratar om det. Wow. För att det är någonting med den här 50-60-talsnerven när jag hör en låt som är komponerad eller paketerad på det sättet som bara, det bara hugger till i hjärtat direkt. Och jag bara höjde på den här sketna Hyundai H1-stereon och bara, lyssna, lyssna! Och alla i bandet tyckte det var grym. Så att, därför, 2012 var enkelt.
Så här låter originalet, Nicke.
Alltså jag känner igen den hur väl som helst. Jag kan inte...
Men det starka i den här låten är övergången från versen till refrängen. För refrängen blir så mycket starkare, starkare för att versen är uppbyggd på ett visst sätt. Jag vet inte vad de gör riktigt, men...
Vad, artisten?
Fan heter Fun. De väl, tillsammans med Janelle Monáe.
Fun. We Are Young. De gjorde även... Some nights I didn't
catch it in my... Så det är intressant. Ah. Man har hört den låt jättemycket. Och jättebra också. Men ingen aning om vad det var för artist.
Nej.
Där ser man.
Se om du kan de här då, Nicke. För jag har valt också, det är ju inte banan av rock om man säger så, utan jag snarare gått på någon sorts disco-pop kan man väl kalla det för. Och det släpptes det här året. Den kopplingen jag har så att säga, det är väl från, vi snackar väl lite hur många tatueringar man har. Personen som har gjort det här har du lirat med, Nicke. Jag vet inte om du känner till bandet Veins of Jenna, Erik.
Nej.
Svensk Lisband, J.P. White, tatuerare.
Jag vet.
Han har ju varit hemma hos de här och gaddat också i Hollywood Hills. Jag har valt den här låten som jag tror att många känner igen. Kona pop, I love it. Det kanske inte räknas som rock, men jag tycker fan hela texten är så jävla rock.
Vet du vad?
Den där är punk.
Ja, och det här är en riktigt jävla förbannat bra låt. Ja. Den skulle man kunna dissekera om man är nördig på så många olika liksom nivåer, och den är genialisk.
Jag tror inte man förstår hur stor den är, men än idag, nu har jag varit ute på turné mycket med Skid Row i USA. Hör man den överallt?
Ja.
Alltså än idag. Och Buck Cherry kör, jag tror fan de körde den som intro eller outro på sina gig. Alltså den är, eller nej, de gjorde den som en cover till och med.
Och de körde
den live.
Följer man då Taylor Swift så väl som jag gör, så kan man se henne stå på ett Kansas City Chiefs efterfest och sjunga den här låten med en drink i handen, och efter det så sålde de ännu mer miljoner extra. Ja, så är det i Taylor Swift-effekt.
Ja, herregud.
Nej, men det är sjukt bra låt. Jättebra val. Mm. Jag har valt... Och det här är jätteroligt, för jag kom på den här kopplingen efteråt. Jag har valt en låt med ett band som heter Hailstorm som släppte plattan The Strange Case of 2012. Och där finns det en låt med som heter Here's to Us. Och jag satt på någon fest någonstans med dig, Erik, om det var på någon jävla färja.
Ja!
Och då DJade den här låten och då satt du och sjöng och man kunde höra din röst överrösta PA-ljudet. Alltså för jag bara, fy fan vad han sjunger den här bra. Lizzie Hale heter ju sångerskan i Hailstorm då. Det här kommer den roliga kopplingen. Sebastian Bach, han vrider sig i sin grav. Först Erik Grönvall och sen så kommer Lizzie Hale och ska ta över sången också. Vad fan, en kvinna!
Precis.
Lizzie Hale hoppade ju in i och sjöng med Skid Row då. X antal gigs.
Ja, fyra, fem datum och sånt. Ja, precis.
Efter Erik hade jag slutat där.
Gjorde det skitbra. Jag sa det till Janne också. Vi gjorde en intervju innan. Jag skickade ett mess till henne efteråt. Bara, fan, vad bra det blev. Och skickade det till Snake också. Bara, shit, vad det här är en bra kombo. Vilket kanske inte var så bra att göra, för att jag på något sätt kanske sved att hon inte kunde vara med sen, så bara fan tycker jag. Men hon gjorde det svinbra.
Ja, alltså Hailstorm är ju superstora, ja,
men, alltså mycket större än Skid Row idag.
Och nu ska de vara för man till Iron Maiden nästa år till exempel här i Sverige. Man var i Sverige jättemycket, och vi har ju träffat Lizzy och Hailstorm i Rockklassikerstudion flera gånger när de är här.
Ja, hon hade ju en speciell grej hon höll på med. Kommer du ihåg det? Hon gjorde det på både dig och mig.
Ja, nu just på det. Det här är jävla me too alltså. Ja, ja, ja. Hon grabbar tag i min röv,
ja,
alltså.
Nej.
Och jag bara, mer.
Under fotomoment, det var någon grej hon måste haft för sig. För under, precis när fotorna ska tas, du vet, inför. Så bara, mip.
Wow.
Jävla nyp i rumpan. Ja. Det var bara trevligt.
Ja. Ja. Ja, det hade jag också tyckt. Ja. Ja.
Vi ska lyssna på låten bara, för det är en skitbra låt.
Ja, det är jävla krut i den kvinnan alltså.
Ja, det är, jag fick, får jag jättemycket gåsvidare också.
Ja.
Det är ju en viss, bara en fåtal tycker jag, som ligger i det här toppskiktet av, vad ska man kalla det, där du såklart då är i frontlinjen. Riktig rockröst liksom. Som har ett väldigt ett register också, som kan sjunga väldigt högt, ja, eller ja, liksom, ja, ljust. Precis.
Som inte slaktar London Calling.
Ja, exakt. Nej, men skitroligt. Ouch. Det var så kul. Jag valde låten och sen kom jag på, men fan, här finns ju så jävla många roliga kopplingar till Erik alltså.
Ja, ja, visst. Mm. Nej, men det är grym låt.
Så var det. 2012. Bra musikår.
Då är vi framme vid det vi brukar kalla för lyssnarberättelser och lyssnarbiljetter. Lyssnarberättelser heter det. Och nu, eftersom vi har en gäst, så tänker vi så här att nu får tyvärr du som lyssnar stå över den här veckan. Och så tänker vi att Erik ska få berätta en grej, för att jag har ju träffat Erik några gånger, och som han själv avslöjar har vi haft en bastustund och annat. Och jag vill ju höra mer om den gången du var på turné i Asien och låg och sov med Heat.
Ja, jag låg och sov med Heat, ja. Ja, jag var på turné i Asien med Heat och låg och sov.
Ja, exakt. Och så fick du oväntat besök den här, ja,
fast reklamen. Vi låg ju typ och sov med varandra också. Och det var ju riktigt jävla svinturné alltså. Det var 2013, så det var liksom, okay, det var, och vi tänkte så här, men fan, det blir bra att investera i Kina. Ja. Alltså det är en jävla skitturné faktiskt. Jag tror vi snittade på att, för det är ett stort land, vi reste 70 mil om dagen i snitt. Det är så här 3-4 timmar.
Så det var inte bara ett gig, det var en turné i Kina.
10 gig, 11 dagar i Kina.
Jävlar.
Ja, du vet, men jag hade ingen röst i slutet liksom. Jag kom hem med hjärnhinneinflammation liksom. Hur som helst, där fick jag min första riktiga stalker.
Wow.
Sitter på ett tåg mellan någon jävla stad till någon annan. Och vår turnéledare börjar snacka med någon där. Som han bjuder till gigget. En ung, alltså jättesöt tjej. Och hennes mamma då. Så han bjöd dem till gigget, för de var lite intresserade av vilka vi var och sådär. Så kör vi ett gig i Peking var det. Och hon kommer till gigget. Och det är inte mer än så. Liksom skittrevlig. Och vi säger, ja men välkomna, kul att ni kom hit. Och du vet, 30 pers i publiken liksom. Lera på ett ställe som heter Mao. Sjukt, det var konstigt. Dagen innan käkar vi grishjärna. Ja, okej. Men sen så efter gigget, då blir hon så här sjukt jävla packad. Och ligger på golvet och bara så helt typ medvetslös. Jag bara, shit, och hennes mamma är inte där. Så hon är själv där. Och vi har ingen aning om vart hennes hotell är. Och, så här, och vi har ett rum över. Så vi duktiga som vi var, bar hem henne till ett rum på hotellet. La henne där, nu får hon sova ruset av så här. Och sen så gick vi vidare och festade. Inte mer med det. Förrän jag då, när jag har kommit hem till hotellrummet, jag tror jag delar rum med två i bandet, vaknar av att någon sitter på sängkanten och tittar på mig. Och då är det alltså hon. Så det var som en skräckfilm. Alltså det var så här, oh, vad i helvete, men fan.
Sen
är det
bara
så
hennes huvud snurrar tre
varv. Ja, exakt.
Red drum.
Och det här blev ju då alltså starten på covid. Nej, jag skojar. Nej, men... Nej, men sen men då visar det sig att, för hon bor i ett helt annat rum. Det visar sig att hon har gått till vaktmästaren. Och på något sätt, för hon har ingen aning om vilka rum vi har. Så hon har ju gått och fått den här, på något sätt övertalat någon på hotellet att öppna dörrarna och se vart vi sov någonstans. Och sen fortsatte det ju efter det här att det blev, hon kom till Chicago. När vi giggade i Chicago. Aha. Så bara drack hon upp så här. Och sen, och jag liksom bara, du vet, inte ens armslängds avstånd, det var ju bara, du vet, jag håller mig borta, så långt borta jag bara kan. För något sätt fick hon tag på mitt nummer också, och började ringa när jag hade kommit hem till Sverige. Jag vet inte om det var via turnéledaren eller någonting.
Men hur kom hon bort från rummet?
Jag kastade ut henne. Okay, vi, alltså, vi kastade ut henne, vi vaknade, alltså, det var ju ass-creepy. Liksom. när någon i bandet blev så jävla, bara gick därifrån, blev så jävla obekväm. Det var så jävla märkligt. Skitkonstig ställning. Men i alla fall, sen så förstod ju hon att så här, ja, hon var inte välkommen då. Och då lämnade hon en lapp till turnéledaren där det stod så här: sorry for loving you.
Wow.
Och på något sätt så var det så här, det blev en låt. Wow. We rule på Into the Great Unknown-plattan. För det är den här liksom, ja, men man är ute och giggar. Jobbet är att sälja sig själv.
Ja.
Du ska vara trevlig. Fansen är där för att titta på det. Du ska sälja dig själv. Du ska vara tillgänglig. Men det finns en line som vissa inte förstår. Som liksom så här, men det blir inte mer än så här. Och den linen krossade, eller gick ju hon över då. She crossed. Sorry, jag är lite internationell. Känner mig som Dolph Lundgren. Men då blev det en låt i alla fall som heter We Rule. Och men det var det du menar, va? Från minnet från Kina.
Exakt, ja, exakt.
Men hela Kina tror jag var helt jävla galen.
Nu ska jag samla mig här.
Har du vaknat upp?
Nej, men grejen så här, nu ska jag hålla mig på rätt sida av historien. Och på så här. Det här, med risk för att jag kanske säger någonting som någon kommer uppfatta som lite provokativt eller, inte vet jag, blir lite, vad säger man?
Stötta.
Offended.
Ja. Ja.
Mm. Det är ju någonting med asiatiska fans, om vi börjar där, mer än resten av världen. Och det här säger jag bara för att det är ett faktum. Jag har ju kompisar i brittiska band där det har stått japanska fans och ringt på dörren liksom hemma i någon jävla, någonstans i the UK med resväskor färd. De har lämnat sitt hem, de har liksom flygit till UK. Jag kommer nu, jag flyttar in. Hej, här är jag.
Ja.
Ja, och såklart är det ju oftast den här jävla rockstjärnans fel, för de har väl legat såklart. Och han har väl sagt något idiotiskt. Och den här stackars stor tjejen tog väl det på fullaste allvar. Lämnar sitt hemland med resväska och där står öppna liksom fru och barn och han, vad fan är det här? Såna grejer har hänt hur många gånger som helst. Och jag har också råkat ut för den här grejen. Vi var någonstans i, det här var i Japan, satt på en efterfest på ett hotell. Och vi var jävligt, jävligt fulla och vi hade rökt jävligt mycket för morgon. Trumteknik på den tiden, älskar att göra de här sjukt starka jävla jointar som liksom inte jag klarar av. Så jag var så här, fuck, det här går inte, jag måste. Gick till mitt hotellrum och somnar. Och vaknar också av precis en sån grej. Står bara helt plötsligt en person. Man bara, och du vet, man är superstenad också. Och får bara, och så bara se, det är någon asiatisk bur i det så här högklackat, bara typ helt näck. Jag bara, fan. Och du vet, då hade ju inte de här filmerna The Ring och de här kommit den tiden. Man hade ju idag, alltså, fuck alltså. De var också så här, hur har du kommit in här?
Ja. Oh. De hade kommit när jag var i Kina. Då hade The Ring. Jag bara, shh.
Så det är någonting alltså. Men vad ska man dra för slutsats av det?
Man behöver inte dra en slutsats. Det kan vara skönt att inte vara artist. Sen känner jag ibland liksom.
Ja, men det är jävligt kul. Den här berättelsen står ju i boken också. Det är jävligt kul att vara artist. Men det är märkligt ibland alltså. Man sätts i många märkliga situationer. Och det är två liv. Du har liksom ett liv som artist när du är ute på turné. Det är ett liv. Och sen så har du ett liv hemma.
Jag tycker, om man vänder på det, så det fina med det är, och det här har ju inte varit som man kommer från Asien eller någonstans i världen. Jag har haft en del fans, kvinnliga fans, som har åkt runt efter Backyard Babies, korsat kontinenter, så vidare, som jag idag är superbra vän med. ett par handfull liksom så här, så vi är superbra kompisar och har upprätthåller en relation liksom som en polare, och det är en fin grej tycker jag.
Ja.
Nu handlar det inte alls någonstans om någon jävla musik eller så, utan det blir polare helt enkelt.
Ja, det var ju som Eriks bokreleasefest. Det var ju folk från Asien, det var Sydamerika, allt möjligt kom.
Ja, USA, ja, det är helt otroligt. Men music connecting people. Nokia kan dra åt helvete.
Med det vill vi passa på att tacka dig för att du kom hit, Erik.
Ja.
Vår första gäst i
Minnesluckan. Tack för att jag fick komma hit.
Superroligt, stort tack. Och lycka till med bokrelease och bokmässa och allt annat du tar dig för. Jag ska läsa den här boken, det ska bli så jävla spännande. Och du som lyssnar, gå in och följ oss på Instagram, Minnesluckan podd heter vi där, ge oss betyg var du än lyssnar, och fortsätt skicka då lyssnarberättelser vare sig du har galna groupies som följer efter dig i Asien eller inte. Skicka på nicka@rockklassiker.se eller janne@rockklassiker.se, och så hörs vi nästa vecka.
Och du som lyssnar kommer också ha chansen att vinna boken faktiskt, för Erik ska signera en bok här, och så kan vi vinna det till nästa vecka.
Vilken grej.
Så är det med det, tack.
Play. En del av Power Media.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.